Du Alexander, kan vi ta det lite lugnt i podden då? Jag har ju riktigt problem i magen. Jag har fått sån makat här så att jag liksom har sura uppstötningar och rapar och sånt. Vi får ta det lite lugnt.
Ja, men du, vet du vad? Vi ska ju prata lite om medicin idag. Så att jag har
Ja.
gått och blivit så här läkeman. Och det var makat här du hade, va?
Ja.
Ja, men du vet att känslorna och tankarna, det kommer ju från huvudet. Så
Ja.
att om vi gör oss av med ditt huvud så kommer du inte ont i magen längre.
Ja. Och hjärtligt välkomna tillbaka till podcasten Historia för idioter, en podcast med mig, Teodor Kristell och min gode herre Alexander Riedel. En podcast där vi pratar om historia på ett lättsamt och roligt sätt. Och nu är vi tillbaka igen efter ett ofrivilligt uppehåll och det börjar vi alltid med den klassiska frågan. Alexander, hur mår du?
Var det verkligen ofrivilligt?
Jag vet inte. Det behöver de veta.
Nej, det är väldigt...
Tidsbrist kallas det väl?
Ja, tidsbrist. Vi får inte betalt för det här.
Ingen lyssnar.
Ingen lyssnar. Folk bara skickar mjältbrand på posten till oss. Nej, men jag har fått min sedvanliga bli lite förkyld till påsken. Och kommer du säkert att det är säkert pollen. Stämmer det? Det är typ ingen i landet som är så lika resistent mot pollen som vad jag är. Helt otroligt alltså.
Men Polen däremot.
Nej, de är resistenta mot mig.
Ja.
De håller mig på långt avstånd. Nej, men jag hade ju för ett par år sedan, detta blev ju passande till ämnet nu när vi ska prata om lite sjukdomar och mediciner genom historiens gång. Kan vi prata om det? Det blir så en riktig Agnes Wold-podd nu.
Är detta bara 40 minuter om våra hypokondriska åkommor?
Ja, det är sant. Både du och jag är ju fruktansvärda hypokondriker. Jag tror både du och jag tänker till minst 3-4 gånger om dagen. Så ja, då var det dags att dö.
Alltså jag tror hälften av våra fysiska problem har vi liksom bara tänkt till oss så att vi till slut får dem.
Ja, jag tror nog det också. Jag tror inte egentligen att jag har ett knäproblem. Jag tror bara jag har inbillat mig det.
Ja.
Nej, men jag hade ju polyper. Eller jag har det för att man kommer tillbaka som jävlarna. Så att jag har ju varit och tagit massa sådana blodprover och tester genom åren. Och det är på dem visar att jag är så fruktansvärt resistent mot pollen. Så därför vet jag, det är bara väldigt osannolikt att jag blir alltid förkyld till påsk.
Ja.
Vilket är väldigt spännande. Och då tänker man att det borde vara pollen.
Jag tror det är för att du inte fastar. Så Gud straffar dig. Du fastar inte.
Ja, men det gör jag. Jag går ju på sån periodisk fasta. Jag äter inte frukost.
Äter inte mellan 22 och 07.
Jag äter inte från att jag går och lägger mig till att jag vaknar ungefär. Men jag fastar.
Det är periodiskt det också.
Ja, det är ju, man, jag tror det var många som tänkte att vi skulle göra ett påskavsnitt, va?
Det har vi inte gjort det redan en gång i tiden.
Nej, jag tror vi har gjort det.
Jag har tappat räkningen nu.
Från när detta spelas in så giggade jag igår på ett ställe som heter Kungliga Komediklubben i Malmö. Dit kan man gå, det är varje måndag klockan 7. Svina istället, det är på ett biljardställe. Bra billig bärs. Bra mat.
Får man bara dra skämt om royaliteter då?
Ja. Jag råkar säga att Jesus är homosexuell igår. Det har lite dåligt samvete för.
Ja, men det är troligtvis så var han ju det.
Men jag råkar säga det som att romarna sa det när de skulle korsfästa honom. Så det var inte jag som, det var romarna.
Men om vi ska göra liksom en analys här. Alltså under romarriket så var det mycket vanligt att man hade, män hade sex med män för njutning och man liksom fick man hade sex med kvinnor för att föröka sig. Det var liksom vanligt och man pratade inte om homosexualitet eller om, utan man, det var bara så det var. Och har man då 12 lärjungar som följer efter en och är då en barn av sin tid, visserligen förändrar han ju sin tid, men om man ändå är född i romarriket så finns det en stor procentuell chans att han då också hade sex med män, vilket vi idag skulle klassa som homosexuellt.
Ja.
Så att det är inte fel förmodligen. Det är inga bevis på det, men det är ju troligt.
Ja. Men å andra sidan, på det stället så sägs det saker som är bra mycket värre. Det var typ det mildaste som sades under de 3 timmarna vi höll igång igår. Men för att svara på din ursprungliga fråga, det är helt okej. Nationella proven har jag också dragit igång. Det är ju... Det brukar jag säga till eleverna för att lugna dem. Liksom så att jag är liksom så här, nej, men jag är mer rädd för det än vad ni är. Liksom.
Ja, det säger ju mer om dig, om ingen klarar det, än vad det säger om dem.
Ja, inte det. Det är mer det logistiska.
Ja.
Att det är så mycket som ska göras. Nu ska man typ... Jag vet inte om man får prata. Nej, fan, det är klyddigt bara med hela rapporteringen om den ska in. Och
vi hade det i...
förberedas. Våra elever har också ett speciellt schema i och med att de går i skolan i 2 veckor sedan och de praktik i 2 veckor. Oj, och då blir det liksom så att det kan slå väldigt fel ut för vår del med schemat. För man har ju rätt till liksom så att eleverna ska få typ en timmes genomgång om vad som ska göras, om man kan förbereda sig, hur det kommer att se ut. Blub, blub, blub. Men då kan det vara så bara, ja, ni får ha detta nu typ, alltså så här, ja, ni kommer ha det, så ni har inte förberedelsetid som de andra skolorna har förberedelsetid. Och det är ju lite jobbigt. Så det blir liksom så att, ja, är man sjuk på fel dag, ja, då kan det bli väldigt kostsamt. Och det är väldigt störigt. Så därför är det lite så stressigt. Men det är, jag har bara 2 klasser som har nationella proven. Så det är ganska lugnt.
Trevligt.
Hur är det själv? Du ser mer deppig ut än vanligt, och det är ändå en bedrift.
Ja, det är ändå en bedrift, ja. Jo, men du, om du tänker dig att du... ja, men säg att dina föräldrar ringer hem och säger att vi ska rensa i förrådet. Och längst in i förrådet hittar ni en låda med gamla leksaker då. Och så gräver du det, lite nostalgiskt. Så hittar du längst ner en sån här... Kommer du ihåg de här gamla hästgubbarna som de hade sån godis i? Och så var det ett ansikte på liksom. Som man kunde dra upp. Och den har ju legat där inne länge. Och det har varit lite godis kvar. Så att den har ju lockat till sig olika skadedjur. Så det kommer dit en råtta och gnagat bort halva ansiktet. Som du tänker att den mår, så mår jag.
Jag tror du skulle säga att det var mögel i pestgubben när man öppnade. Det var att du kände dig död och äcklig på insidan. Att du var pestgubben. Men...
ja, men det var bättre sagt faktiskt. Det var bättre förklarat.
Ja, nej, men det är allting som
så känner jag inne. Mig. Och ja, jag har också varit inblandad i lite nationella prov, men det har inte det som gett mig min stress, utan det är väl man har sådana perioder, vi ska inte ta böla. Jag har väl sen är vi som sagt hypokondriker, så känner jag någonting lite så, och jag bör lite ont i magen, och så bara, ja, men du stressade nu typ makat här, det är sånt går över, och jag bara, magsår om en vecka, sen cancer och död, så tänker jag i mitt huvud liksom.
Ja, att, vet du vad det
är, bara räkna dagarna.
Var din sån här hypokondri kommer från? Vad är det som du har?
Nej, jag är bara en orolig själ. Född så här. Jag har alltid varit så här. Det är känt ju efter mycket. Och...
djupt olyckligt för din del.
Ja, har du något liksom... har du något riktigt minne? Den dagen började.
Nej, men... jag, som allt annat som
jag
negativt, det skyller jag på min mamma.
Jaha, jag tror du skulle skylla på någon annan.
Nej, inte den här gången.
Jag skyller inte, fast din mamma känns också, utan att vara elak mot henne, också lite hypokondrisk.
Ja, hon är väldigt noga.
Jag har också fått det från mamma nu när jag tänker efter.
Min mamma har ju alltid en flaska så här, Sacrotan i handväskan.
Det kunde varit värre.
Ja, det kunde varit värre. Det kunde varit
sprickligt.
Det hade varit mycket värre. Mm. Så att man är liksom van vid att hela tiden när man kommer till nya ställen och vattnet någonstans så ska det sacrotaniseras. Och
är det handsprit eller vad är det?
Ja, det är handsprit.
Är det sponsrad eller varför säger du märket?
Nej, men för att det är det märket mamma använder. Som så att det
hade varit så jävla in-brand om ni familj var sponsrad av handsprit.
Det hade fan inte varit omöjligt som hon konsumerar handsprit.
Jag tror ju nu när du säger det så har jag fått av min möjligen överbeskyddande moder. Har väl man fått en... eller ja, känslomässigt omogna föräldrar kanske gör en orolig. Jag vet inte.
Ja. Jag tänkte, innan vi fortsätter med sjukdomssnacket så hoppar vi in i det. Jag tror det är första eller typ andra gången. Vi kör lite så här historietips. Så jag tänker att där är väl något jingelaktigt som gör att folk inte fattar att nu är det tips. Så det kommer nu. Nu blir det tips.
Historietips!
Så låter det när det är dags för historietips. Har du någonting historietips att rekommendera?
Ja, men jag tycker det är kul att de har nyligen lagt in det igen på SVT Play. Det här Nisse Hults historiska äventyr eller vad det heter.
Ja.
Sök på Nisse Hult där. Det är rätt lite småkul. Det är Johan Glans, Johan Reborg, Sissela Kyle kanske också är med. Ja. Då som Nisse Hult är en karaktär som lever under olika tider i Sverige. Och till exempel när Gustav Vasa flyr från danskarna och sånt. Och så är Nisse Hult med i lite humor och historia. Lättsamt att kolla på till lördagsfrukosten.
Ja, men det är bra. Bra tips. Det kommer jag ihåg när det gick. Så man det på reguljär tv. Det fanns ju inte riktigt SVT.
Vi såg detta kommer i mellanstadiet nu. Mm. Och just, alltså när jag kommer på, jag gick i femman och sexan. Och jag vet, jag håller just nu på att undervisa för femmor och sexor. Hej mina elever om ni lyssnar. Och då har jag ju ändå funderat på det. Och jag tror inte att jag hade kunnat visa detta för dem. Andra tider.
New times. Difficult. Yeah. Ja, jag ska också lämna ett litet tips där, ett pågående tips, för det är inte riktigt avslutat än, så det kan vara att
du har inte börjat tipset än, så att...
Nej, det är sant. TV-serien Shogun,
den från 71.
Ja, utan remaken på den gamla, går just nu på Disney Plus. Det ska bli 10 avsnitt, och då har de sagt, vilket jag fucking älskar, de bara nej, alltså, det blir ingen säsong 2 eller något sånt. Det blir de här 10 avsnitten, det är det ni får liksom, vilket det gillar man. Det handlar om en brittisk man, väldigt lite om
Wait
honom.
Wait a minute.
Ja, men du har inte lyssnat på intrigen här innan du börjar liksom så här flippa av att det är en britt, din lilla rasist.
Ska i originalet även holländare än den?
Jag har faktiskt inte sett originalet, men han är...
Det har jag hört en ryktesväg att originalet handlar om en holländare som hamnar då i Japan, vilket också är lite historiskt korrekt, va? De var ändå där och härjade.
Ja, men den här britten hamnar då i Japan, blir tillfångatagen mer eller mindre, och sen visar det sig att det är en massa portugiser så, och andra kristna missionärer som försöker roffa åt sig liksom stora delar av den asiatiska kontinenten. Och då började det liksom så här. De kristna är lite så här, oj då, han kan ju ställa till lite bekymmer för vår del, för han vet liksom vad vi håller på med. Och att då britterna och portugiserna inte riktigt helt överens med varandra. Samtidigt som då de här japanska maktspelarna liksom vill utnyttja han till sin egen fördel. Så det är... Ja, men det är så här politisk thriller liksom i Japan på slutet av 1600-talet. Yeah. Den är snuskigt snyggt fotad, alltså den ser riktigt bra ut, välskådespelad. Det enda är att det är som att den här engelska killen, han är med i en annan serie än vad de andra är. De andra körde så Shakespeare-drama, och han är typ i en komedifilm. Det är skitkul, men den är väldigt så spännande, välgjord. Jag gillar den väldigt skarpt. Det är så här, tänk Game of Thrones fast i verkligheten. Där är liksom så här, det är samma, det är inte lika mycket snusk. Det är liksom så här, inget onaturligt, men det är samma liksom, det är ganska mycket folk som bara sitter och pratar dramatiskt i rum, och det är skitspännande. Så det är mitt tips då. Jag tror avsnitt 6 kommer idag från när vi spelar in det här. Så att halva säsong 1 har liksom gått. Kommer ju 10 stycken typ 40 minuters avsnitt. Värt att kolla in. Finns
det ska nog Disney Plus. Det ska nog ta kolla in.
Den lilla nackdelen som det ska ha, det är att när de pratar ju liksom så här japanska i serien, vilket är så här big plus, att det är nice. Men när de pratar, alltså för att engelsmannen pratar engelska ibland, men han pratar också portugisiska, men då är portugisiska i serien engelska. Vilket är liksom så, här, det är så jävla dumt. För han träffar liksom så här, där är en tolk till honom. Och så bara, ah, så här, do you speak Portuguese? Och hon bara, yes, I speak Portuguese. Och sen så blir jag så bara, det är inte, det är engelska. Och sen blir det så konstigt när han blir lack och börjar svära. Då svär han ju på engelska. Och då är alla så bara, what, vi fattar inte vad han säger. För det är ett främmande språk. Och bara, fast det är samma han. Och det blir lite så här provocerat. Att när allt annat är så välgjort. Och det är ändå, ja. Alltså just med språk och sånt. Men det är så van vid att när det ändå ska vara ute i, utanför USA och England, att de liksom så bara pratar engelska med en liten brytning. Sen när 90% av serien är på liksom japanska, 5% är på engelska, så bara kunde inte de få procenten av varit på portugisiska, eller man bara vände på det så att man inte behövt säga att han, att de två sinsemellan pratar, är skitsamma. Men det är också det sämsta med serien.
Detta är sånt som får dig att vara vaken på nätterna. Men om nu han är lite så, tror att han spelar en komedi, blir inte detta lite Nisse Hult? Är han inte lite Nisse Hult i det hela då?
Jo, men han är ju så vulgär, alltså han är ju ganska vulgär och fattar ju inte kulturen av rimliga skäl. Men det är någonting så konstigt med att när de sitter i de här liksom i rummen och liksom så här pratar, och ja, men det är lite så här shakespearianskt av det hela. I dialogen hur det går till, och sen så är han där helt felplacerad typ. Och så här, lite, så här spelar nästan över i 70% av scenerna han är med. Och det blir så en himla konstig dynamik. Så här, vad är det för jävla stålfrans? Vilket funkar för att de andra pratar om honom som att han är en barbar. Så att det funkar liksom i kontexten. Men det är ändå så här, ju mer man tänker på det, desto roliga, det blir liksom roligt samtidigt att han är med i en helt annan serie, den här killen. Han vet inte vad han gör.
Nej, det ska bli spännande att titta på om jag kan få det att gå förbi en viss människa.
TV4.
Det är exakt, TV4.
Men på tal om TV4 och grejer, ska vi hoppa in i dagens huvudtema.
Du har det med tv-ledare att göra, men det
är inget, det var bara en segue till
det vi ska göra.
det vi är här för. Det är folket har klickat in oss på.
Kör!
Okej, jag tror du skulle fråga vad vi ska prata om idag.
Nej, men det vet jag. Du sa du redan skvallrat om. Du har redan sagt att eftersom att vi ska prata om mediciner idag, så har jag ertäppt i näsan, sa du.
Ja, det är ju sant. Medicinkonsentrum som vetenskap, den har ju funnits snuskigt länge. Det är typ den äldsta vetenskapen som vi har.
Vad heter nu han, Fadern? Nu avbröt jag dig i din introduktion här. Men det är
han kommer sen.
Ja, förlåt. Du sa någonting om medicinvetenskapen.
Ja, det är bra. Vi hann en mening. Vi hann typ en fas innan du typ, vad heter han? Är det han i Shogun som pratar engelska och portugisiska med samma... Nej, men medicinkonsten har funnits längre än vad till exempel skriften har. Och man uppskattar någonstans att ja, men så länge människan har funnits, så som vi betraktar människan, så har också medicin använts. Man har ju hela tiden velat, ja, folk skadar sig. Man kan ju tänka när man var neolitiska revolutionen och jägar-samlarsamhället, att folk skadar sig ändå ganska ofta. Man kan också anta, folk blir nog sjuka ganska ofta. Man åt nog bär som man kanske inte skulle äta, till exempel. Och då var man väl tvungen att försöka stoppa det så gott som man kunde utifrån de principerna och den lilla kunskap som man hade. Den första, eller de äldsta bevisen vi har för medicinkonsten finns i grottmålningar i södra Frankrike. Har du koll på vad den här...
Chavot.
Det stavas LASCOUX. Jag tänker inte försöka uttala det. Jag hade
Det är den jag tänker på i alla fall. Sa du
LASCOUX.
Är det inget mellanrum där mellan?
Nej, inte från när jag skrev av det från mina källor.
Okej, nej, men det är den jag tänker på i alla fall. Det...
Ja. Mm. Jättegamla grottmålningar som är väl typ 17 000 år gamla ungefär. Där kan man se liksom så här, hur de här grottgubbarna eller strickgubbarna försöker liksom så här, använda både magi men även lite örter som medicin.
Mm.
Man har också
Harry Potter.
Exakt. Han fanns då också. Man har i Spanien hittat skelett liksom så här från, som är cirka 43 till 50 000 år gamla, där man i liksom tänderna har hittat liksom så här spår av örter som man då misstänker har använts som medicin, som då har liksom så här kilats in på något vis i tänderna. Jag vet inte riktigt exakt hur det går till, eller om man antar att det har använts till medicin och inte till mat. Det förstår för dem. Ja. Så jävla avancerad är inte den här podden. men då man
vi hittat... har du kontaktat vetenskapsmannen som gräv upp de här. Nej, det har vi inte. Han kommer här. Och då kör vi engelska istället för portugiska. Det var Spanien, fan också. Attans.
Ja, samma sak. men då har man hittat framförallt kryddorna kamomill och rölleleka.
Som... Ja, det är sista jag hade hört.
Nej, inte jag heller. Jag fick kolla upp hur det uttalades.
Det är också en sån grej. Man vill ju kunna 50 fåglar utan till, 50 fiskar utan till, 50 blommor utan till. Och så 50, ja, antar kryddor ingår i blommor då.
Man vet ju att dina favoritkryddor är liksom så här pizzakrydda och grillkrydda.
Den här pommeskryddan på Sibylla.
Den är riktigt nice. Jag har sån pommeskrydda. Kan man använda till allt? Skitgott blir det. Men det är inte bara här i Europa som man då har hittat den typen av fynd. Man har även hittat skelett som är ungefär lika gamla i Irak, som då också har samma liksom så här spår av den typen av kryddor. Så att örter har sedan tidernas begynnelse, eller människans begynnelse, försökt användas till medicin.
Ja, men eftersom att jag har ändå växt upp med en liten vidskeplig katolsk mormor, så ofta varit så när man varit sjuk, så bara Theodor, gå och plocka de blommor, lägg under kudden, din bra morgon. Okej. Okay. I don't think so. Men hon blev också
det var ganska... då den katolska dialekten vi hörde där. Så den hade vi på engelska. Nu ska vi göra den på katolisiska. Put those flowers below your pillow. Ja, nej, men det, och vi ska prata lite mer om kryddor. Vi kommer hoppa i det här avsnittet lite fram och tillbaka rent geografiskt, men även liksom tidsmässigt. Vi har inte tid att stanna vid alla heller. Men några som är duktiga på kryddor och eller där man kanske brukar tänka, ja, där borta använder de mycket kryddor till medicin. Var är det, Theo? Du som gillar rasbiologi.
Oj, nu finns det många fällor att trampa i. Och jag har fått där borta duktiga på kryddor i Indien.
Nej, inte så långt ifrån. Kina. Mm. Tänkte jag främst på.
Det känns Indien känns mer kryddigt faktiskt.
Ja, det förstår jag för dig. I Kina så har man det här talesättet, vilket gladde mig. Det är översatt till svenska, så att de säger det inte på...
Det är portugisiska.
Portugisiska. Lite ingefära var då får läkaren att svälta. Vilket någon sa sig... Och det har man sagt i liksom så här ett par tusen år.
Det är ändå bra.
Alltså, ja, men det är ju som är den här
Apple of Day. Ja.
Ja.
Ett äpple om dagen är bra för magen, så är vi här i Sverige.
Ja. Har du ätit mycket äpple nu med din magkatar?
Nej, jag borde kanske äta det istället för...
Testa! För dagbok om det blir bättre eller sämre.
Dag 4 av äpplen.
Men man har under ett par liksom tusen år ansett att ingefära är en ganska så viktig medicin. Kanske inte som att säga, oh, om du äter detta så botar det detta och detta. Men kanske mer i förebyggande syfte. Och därför kommer här Alexanders topp 5 grejer som ingefära hjälper till med. Ny jingle, Theo. Sjung du på den.
Ingefära.
Ja, som ni hör så har vi inte riktigt råd med instrument. Ni kan inte få musik till jinglarna. Ni får bara Theos lyrik. Nej, den här listan är hämtad från... Det behöver ni inte veta. På plats nummer 1. Matsmältningsbesvär. Örten anser man kunna stimulera tarmarna och därmed liksom öka produktionen av matsmältningsenzymer. Vissa hävdar också att ingefära kan lugna magen, minska gasbildning och motverka förstoppning. Så Theo, när du äter ditt äpple ska du krydda det med lite ingefära.
Ja, det låter som det behövs.
Ja. Man har också, eller man anser att ingefära kan användas för att reducera och behandla inflammationer. Ja, ja. Spännande. Det är punkt 2 här. Man har hittat i en studie som publicerades i tidskriften Cancer Prevention fick deltagarna liksom så här ett litet tillskott av ingefära. Och efter redan en månad så hade inflammationsmarkörerna i tjocktarmen minskat. Ja, vilket då kan minska risken för att utveckla tjocktarmscancer. Däremot så anser man inte att det är tillräckligt bevis för att liksom så här, åh, det är vetenskapligt. Men ändå.
Ja, så det var ju bara någonting någon random sida skrivit med andra ord.
Ja, men det var ändå.
Vi vet inte om de som gjorde det kanske också joggade 7 dagar mer än de andra liksom i veckan. Det vet vi inte.
Nej. Illamående. Att tugga på ingefära. Dricka ingefärs te. Äta ingefärs godis. Du undrar vad fan det är för någonting.
Ja, fan vad dumt. Alltså, när man säger tugga på ingefära. Tänk om att man står med den här jävla roten i munnen. Och står och tuggar på den. Och, vad håller du på med? Jag mår lite illa.
Ja. Då har man ju kanske mer psykiska besvär.
Ja, men det är det man ska göra ju.
Ja, man är vanlig huskur gällande illamående och ganska ofta i samband med graviditet. Vad häpnar. På punkt 4, så träningsverk, det har ju inte vi mycket av. En studie vid University of Georgia så fick 74 deltagare ett dagligt tillskott av ingefära som resulterade i att deras träningsverk minskade med 25%. Men även liksom den här studien ska liksom så här, ja, tas lite så här.
De kanske
man har inte gjort tillräckligt mycket liksom så här forskning på sambandet mellan just ingefära och träningsverk. Mer än att liksom så här, det här dök också upp. Mm-hmm. Liksom, när vi gjorde detta. Så det är ingen forskning som har bedrivits.
Det är en indikation på att det kan vara så.
Ja. Och nummer 5, den har vi heller inte så mycket av. Menssmärta. Ingefära kan lindra menssmärta. En studie som är publicerad som minskar smärtan för 83% av kvinnorna som fick kapslar med ingefära jämfört med 47% som fick placebo.
Då tänkte jag killgissa här va, som nu när det handlar om mens. Då måste ju jag som kille gå in och göra en vetenskaplig gissning här. skämt att säga du. Men jag tänkte först att det kunde vara en placebo-grej. Tänkte jag först att om man biter ingefära så brukar det ju typ svida lite i munnen. Det brukar starkt sånt och då kanske man tänker mindre på andra smärtor. Men eftersom de fick det i kapselform så gjorde de inte det. Så där fick jag säga till. Man ska vara tyst innan man pratar.
Ja, det är ju råd som du bör följa lite oftare. Nu ska Tyro hålla låda medan jag går och fyller på min kaffekopp. Eller så tar vi en snabb jingle tills vi är tillbaka igen. Så
Tyro, vad är detta? Nya jingle-podden? Ska man behöva hitta på en jingle var 5:e minut för Alexander har bestämt ett nytt segment eller för att han ska gå och hämta kaffe? Man fyller väl på kaffe innan podden spelas in själv. Har jag fyllt på en vattenflaska som jag dricker? Man ska dricka mycket vatten per dag. Det är väl någon sån 35 milligram gånger sin vikt. Och då ska jag dricka typ 3 liter. Så då dricker jag det här. Det är den stora vattenpodden. Och då dricker jag ur en grön flaska idag. Och det har jag druckit ungefär 1,5 liter idag än så länge. Men dagen är inte slut. Men Alexander, han dricker 17 koppar kaffe om dagen och säger: jag är inte beroende, jag kan sluta när jag vill. Så ja, det var en identisk imitation av Alexander som nu har satt sig återigen i sin stol och ska fortsätta sitt lilla medicinavsnitt.
Kom inte att böla sen när du har druckit sönder din djurarmar med ditt jävla vattendrickande.
Det känns som ett märkligt påhopp. Han har druckit för mycket vatten.
Ja, men det gör ju folk.
Man kan det. Men jag har ju stod precis här och berättade matematiken om vilken mycket vatten jag ska dricka. Men det var inte du här, för du var på rast. Andra jobbar.
Andra jobbar. Jaja, nu är vi tillbaks. Så, det var ingefärs outrut. En liten hustning. När du tänker på medicin och Kina, Theo, vad tänker du mer att de pysslar med? De är ju kända för en grej.
För en grej?
Ja, de är ganska kända för mycket, men det är en grej där man ska vara
Du tänker då på covid-19, men det tänker du på, så är det inte jag. Så är det inte jag, Alexander. Lugna dig. Jag tänker inte på det. Medicin och Kina. Nej, det står still, måste jag säga. Jag vet inte vad du är ute efter här.
Akupunktur.
Ja, det har just det. Nålar i ryggen och sånt.
Ja, precis. Men vad ska det vara bra för, Theo?
Kanske avslappning i musklerna. Jag vet inte.
Ja, det är ju inte helt långt ifrån. Man tror detta. Man har gjort väldigt, väldigt länge i Kina. Man tror att yin och yang, kroppens energier, att de har hamnat i obalans när man är liksom sjuk eller har skadat sig. Därför ska man ställa allting till rätta, det vill säga fixa balansen genom man då att sticka in nålar. Det är ju oftast i ryggen vad man ser. Så att då kroppen blir återställd, eller att energierna blir återställda, och därmed så blir man också...
Science. Det funkar inte, bara så ni vet, ni som lyssnar. Det är inte så att kroppen funkar. Att man... Jag känner lite hängig då. Det måste betyda att jag har mina energier och bråkar. Så ska jag ha nål i ryggen, det blir bra.
Fan, men du låter hatisk till allt.
Ja, sånt är jag skeptisk mot, kan man väl säga. Eftersom att
du vet att skeptisk och hatisk är inte samma...
Okej, sant. Men jag får ändå meddela. Vi kanske sitter och någon stackars lyssnare som bara tror på allt vi säger.
Ja, det är sant. Tänk dig på det.
Då får man meddela att det är inte så det för kroppen funkar.
Men vad vet du om det? Är du en läkare eller?
Nej.
Jaja, skit i det. Vi lämnar yin och yang och kineserna bakom oss för den här gången. Och sen så hoppar vi vidare till Egypten. Vad säger du om det? Är du för eller emot?
Egypten? Ja, men jag är för. Jag brukar visa det. Undervisningen när vi har geografi så visar man Egypten och just Nilen. Att det på karta, därför tror man att Nilen är så jättetjock, men när man zoomar in så är Nilen jättesmal, och det runt om är egentligen bara liksom odlingsmark. Spännande tips för er som ska undervisa om geografi någon gång. Så kan man prata om det. Säga wow! Eller när man pratar om dem, om flodkultur och sånt, så visar man det som ett exempel.
Oj. Nej, men det är ändå smart tänkt. Du är klipsk för din ålder.
För ditt utseende.
Det är också. Om du tänker på kanske lite medicin och kroppsliga ting, vad tänker du att egyptierna är lite kända för då? Vad de har pysslat med?
De har rullat in sina döda i tyg. Och sånt.
Det har de gjort. Och innan man mumifierar folk, vad är liksom första steget?
Smörjer dem något.
Ja, jag skulle säga första steget är att personen dör. Men det behöver vi inte gå så närmare in på. Det är ju hela balsameringsprocessen.
Ja, det så heter det. Balsam.
Använder du mycket balsam? Mm.
Tack.
Varsågod. Jag tänkte på detta när jag skrev det igår.
Nej, Alexander. Jag gör inte det.
Använder din fru mycket balsam?
Ja. Hon tvättar väl håret som man ska ungefär en gång i veckan. Och då ingår det en balsamering.
Ja. Salsamering. Ja, men det är inte den här typen av balsam som Henrik Lundqvist gör reklam för, utan man drar ut med hjälp av krokar, liksom så här, olika inälvor och annat i kroppen. Ganska äckligt. Men det gjorde att egyptarna hade ganska bra koll på vad som fanns inne i kroppen.
Ja, sant.
Liksom så här, och de kunde ändå se och ta på det och lukta på det. Kanske smaka på det, om de var lagda åt det hållet. Men det hoppas jag att de inte var. Däremot så visste man ju inte riktigt vad de här olika delarna faktiskt bidrog med i kroppen. Däremot, en av grejerna som man ändå var hyfsat tidiga med var att man kom fram till att kroppen hade liksom en puls och att den pulsen kommer ifrån hjärtat. Men man förstod inte riktigt att liksom så här, okej, men vad är det pulsen och hjärtat faktiskt gör?
Det vill säga, ändå kul att liksom upptäcka det. Det var först med det.
Ja. Man trodde också att känslorna, det här var de först med och det lever kvar än idag till viss del, även om vi vet att det inte är liksom sant. Men egyptarna, de trodde att känslorna kommer ifrån hjärtat. Så därifrån kommer de med sägningarna. Vilket ändå är lite fint, kan man tycka. Även där körde man ganska mycket på magi och örter som koncept till förslag på medicin. Och anledningen till varför man då trodde liksom att magi och örter var liksom lösningen, framförallt magi, det var för att man trodde att sjukdomar det kom från onda andar. Och det är ganska ringligt så här, om sjukdomen kommer från magi, då måste man också stoppa det med magi. Vilket då att de också hade häftiga amuletter för att styra bort Satan.
Rimlighet.
Ja, jag är väldigt, jag har inte så bra koll på Egyptens mytologi. Så jag vet inte riktigt vem som är de elaka där. Vad som är deras Satan.
Nej, inte heller. Ren heter en, va? Är det solguden?
Ra.
Ra. Mm. Men Ra var säkert ren. Så att...
Ja, det vet man inte.
Ren är en flod i Tyskland.
Det är det. Mycket bra.
Tack. Kunskapstourettes.
Kan man ju också kalla det. Så att det var ungefär där läkekonsten var det. Och om vi flyttar, tar båten från Egypten en liten kort period, då flyttar man ju, eller färdas man ju till Grekland om man har ställt in kompassen korrekt. Och då är det ju såklart det antika Grekland som vi är inne på. Och där ska vi också landa i veckans hjälte. Eller hjältar den här
gången. Plural. Jingle. Får jag gissa?
Ja.
Är det Hippokrates?
Ja, det är Hippokrates. Och vad kallas han, Theodor?
Medicinska konstens fader.
Den moderna medicinens fader. Fäll.
Ja, okej då. Mm.
Han ansåg, och han levde mellan, så här, bara för att vara tydlig, han levde mellan 460-377 före Kristus, så är ganska länge sedan.
Han är ganska gammal nu.
Jo, men såklart, han har ju koll på medicin.
Ja, det var ändå imponerande på den tiden, var det inte det?
Jo.
Wow, det är därför han är så, han har, shit, han har liksom bevisat också att han, men så ansåg inte han att kroppen hade liksom fyra element som måste vara i balans också?
Jo, kommer till det alldeles strax faktiskt.
Fel.
Han ansåg att en läkare skulle lita till naturens helande krafter. Och läkarna skulle bara utgå från vad de själva sett och bedömt. Han avvisade. Han sa, stopp! Någon annans kropp. Kring amuletter och trollkonster. Och han, man anser i efterhand, vad som finns kvar, liten dokumentation, hans, verk, texter, säger liknande, att han ska behandla sina patienter liksom så vetenskapligt som det var möjligt under antiken. Man får tänka, de hade inte riktigt våra instrument på det viset. Men någonstans liksom så här följt naturlagarna. Och en av hans kända skrifter som du var inne på är ju den här biten med de fyra kroppsvätskorna. Och läran innebär då att sjukdomar orsakas av att de fyra vätskorna inte riktigt är i balans med varandra. Och vätskorna, har du koll på dem, Theo?
Nej, men jag gissar att en är blod.
En är blod.
Kan en vara saliv? Nej, det kan inte vara.
Nej.
Nej, det var. Gissar på det också.
Ja, det skulle nog kunna vara. Det beror nog på lite vad man tycker och tänker här. Men va? Det som står, ja, men det står liksom slem. Jag tänker var, slem, tomato, tomato.
Ja, det kanske slem. Ja. Mm.
Men vätskorna är liksom blod, slem, gul galla och svart galla. Och då tänkte man att liksom så här sjukdomarna kunde botas genom att balansen mellan kroppsvätskorna liksom återställdes. Uff. Och det här kunde då ske genom att en patient kanske började äta annan mat än vad man tidigare hade gjort. Eller genom liksom åderlåtning. Det vill säga en patient liksom tappas på blod. Och läran om kroppsvätskorna och själva praktiken bakom det höll man ändå kvar till ända in på 1800-talet.
Jesus!
Nej, det är ändå väldigt länge.
Alltså. Det är lite väl för länge. För att du, ja, upptäcka att det inte stämde. Men det finns väl något... Eller ska vi säga att det var en liten paus där med naturvetenskapet under medeltiden. Till sent 1700-tal och så. Så att det är väl ändå förståeligt. Det var en liten paus där man återgick till magi, kan man väl säga. Ja, du kanske kommer till det.
Jag kommer till det. Alldeles strax. Sluta vara så duktig. Det är inte det den här podden är till för.
Nej, jag
är till för att du ska säga dumma saker.
Jag har börjat få självrespekt. Det klarar man inte, men...
Nej, det gör du verkligen inte. Vi ska även, jag sa hjältar för att det blir inte så många personer som dyker upp i det här avsnittet. Eller? På det viset jag bara slängt in de här. Det känns enklast så. Galenos, va?
Han upptäckte gallan då.
Va, nu är du tillbaks.
Jag bara gissar.
Det är ju som vi känner älskar. Självsäkert. Jag ska på gallan. Galla fanns inte innan Galenos.
Nej, ja, men det fanns kanske. Man kanske upptäckte den och döpte den.
Han,
men fan vad hemskt att döpa en kroppslig vätska efter sig själv.
Ja, han levde mellan år 130 och 200. Det är då efter Kristus.
Flera år senare.
Ja. Han dominerade muslimsk och västerländsk muslim i muslimmedicin.
Ja. Det var några jävlar på den tiden med vetenskap också.
Ja. I över 1000 år. Så fram till senmedeltiden ungefär. Hans medicinska experiment la grunden för den lite senare forskningen om hjärtat och blodets roll i kroppen. Och var precis som Hippokrates anhängare till den här teorin om fyra kroppsvätskor. Och att balans mellan dem då, som sagt, gjorde man var sjuk eller inte. Däremot, där han levde och härjade och hade kul i romarriket, så var det inte tillåtet att dissekera människor.
Ah, vad synd.
Osis. Ja. Därför hade Galenos använt sig av djur istället. Därför gjorde han ju liksom förståeliga misstag när han antog liksom så här att grisar och apor var liksom så här lika människor på olika sätt. Men han hade så pass stor auktoritet och var så pass kunnig i övrigt att det var ingen som riktigt vågade ifrågasätta honom. Liksom,
det är ett tips, gänget. Var bra på mycket och så kan du bara låtsas vara bra på någonting och ingen kommer att ifrågasätta dig. Jag vet inte hur det är, men det låter som det funkar. Men den hade inte helt fel där med grisar heller. Va? Nu håller vi på att föra in grishjärtan i människor och sånt.
Ja, det förklarar varför du är så svinig mellan varven. Hejo!
Hejo!
Eller i ditt fall, nöf nöf! Hej, 99 på franska.
Nej, det är inte.
Nej, jag vet. Det är det inte, det är ett faktafel. Vill du se om du sa någonting. Ja, ja. Ja, ja. Ska vi prata om det lite läskiga igen, Teo?
Ja. Ah. Döden.
Lite så. Eller nästan ännu värre.
Nästan döden.
Kristen medeltid.
Oh! Ja. Det var mörkt.
Ja, kan du gissa hur det går för läkekonsten under den europeiska medeltiden?
Det går neråt. Det är mer ja. Så här, ja, så du har lite ont i magen. Det är Gud som straffar dig. Gå och ställ dig i skamvrån.
Lite så. Är det därför du har ont i magen?
Kanske.
Kanske. Vi kan inte utsluta det.
Nej, vi kan inte det 100%.
Nej, är det jobbigt för dig?
Nej. Det är det inte.
Ja, för att jag var tvungen att kika på en grej så att jag tappade bort mig och jag orkade inte lyssna på Teos signal. Däremot, du vet, känner du till mekanikens gyllene regel? Du vet så här, det du vinner i kraft liksom så här, förlorar du i väg. Och det du vinner i väg förlorar du i kraft.
Säger du det?
Ja, folk som kan, som har läst naturvetenskap i nian, de är med på detta. Så att i och med att liksom så här, utvecklingen av att bota sjukdomar går ner. Det innebär ju också att det blir väldigt mycket mer kreativa sätt att få sjukdomar på. Jävlar vad immunförsvaret får jobba under medeltiden. Det är också förmodligen därför som när Europa sen ger sig bort till Sydamerika har sånt jävla immunförsvar jämfört med dem. För att jävlar vad det var skit.
Jag förstår. Vi har blivit testade i så många år. Och sen bygger vi upp ett försvar för att vi lever i smutsen så länge. Och sen tar vi smutsen utomlands, så att säga.
Ja. Under medeltiden så började ändå byggas städer i Europa. Och de här städerna byggs kanske inte riktigt med någon form av lebensram, utan det är trångt så skit in i helvetet.
Man det är tvättar inte klädsamt sig att säga lebensram. Det ger en liten vibe.
Det ger en liten vibe. Men hade de det? De har inte så mycket lebensutrymme.
Trångt. Nej, du har ju rätt i sak. Det har du.
Precis. Man bor trångt. Utan livsrum. Små vardagsrum. Tvättar sig gör man inte så ofta. Och vattnet som man dricker, det är fan inte filtrerat bubbelvatten, det är inte.
Nej, man drack väl med sprit, gissar jag på.
Ja, det är också typ därför man bör dricka sprit, för att det är renare än att dricka vattnet som man hade då. Sjukdomarna spred sig till höger och vänster, dels för att folk inte hade någon form av kontroll på sin hygien, men också folk bor nära varandra. Och det är inte så. Sjukdagar tror jag inte riktigt var ett koncept. Eller vad. Så att folk gick ju bara omkring och var sjuka hela tiden och hostade på varandra. Så blev nästa
kastade sjuk. Också mat och bajs ut på gatorna. Så
att tänk att hela medeltiden var februari för de här människorna.
Mm. Med massvis med bajs på gatorna.
Ja. Ändå nice.
Nej.
Okej, onajs då. Jag väntar. Mm.
Korrekt.
Det fanns ju inte heller några sjukhus att gå till.
Nej.
Utan det närmsta som var sjukhus, det var?
En läkargubbe.
En läkargubbe?
Kyrkan kanske du tänker på.
Ja, kloster.
Kloster, ja just det. Det är ju läkargubbarnas kyrka.
Ja, de är ju också i den riktiga kyrkan. Men det fanns ju kloster där munkar och nunnor odlade örter. Och sen så skrev de och hittade på lite annat smått gott. De hade ytterst få sjukplatser. Och jag misstänker, utan att vara så jätteinsatt i någon form av politik gällande sjukvården på kloster, att sjukplatserna där gick kanske inte riktigt till den vanliga, alltså så här, den vanliga
bunden. Bunden, gjorde det inte.
Nej. Utan istället var det som du sa, hembesök. Den kan man också ha smittorisk.
Ja, lite.
Om du ändå så här, går omkring, besöker folk, knackar dem i pannan så här, typ, du har fiber, ser jag. Då ska jag knacka det här ägget i pannan på dig. Och sen så går du vidare till någon som bara, ja, maginfluensa. Då ska jag knacka det ägget i pannan på dig.
Lärt mig nu när jag undervisat om medeltiden för elever och även Vasatiden, att de drack ju också kiss för att ta reda på om någon var sjuk. Så att, ja. Mm, det smakar lite sött. Kan du ha diabetes? Så, nej, det var bara någon droppsmitta, så nu dör ju läkaren också.
Ja. Det är ju inte, det är inte så kul.
De hade alltså ett schema, så det stod olika färger på kisset. Så var det brunt, så var det förmodligen njurarna. Var det grönt, då var det död eller något sånt, sa de. Trevligt program.
Vi var verkligen med grönt.
Ja, ja, men det är inte...
Alger, algblomning.
Ja.
Nej, det var ju vidrigt. Jag tänker att vi ska... Jag skrev veckans tredje hjälte.
En till.
En till. Ja, det var blir, England igen.
Det blir en kort jingel. Där var den.
Där var den jävla kort. Hildegard av Bingen, va?
Av jävla. Bingen.
Av Bingen, inte Pinge.
Nej, Bingen. Det kallar man ju, alltså sängen. Kallar man för Bingen. Så jag drar till Bingen.
Ja. Hon var nunna, bildad, väldigt mångsidig. Verk omfattar både religion, etik, dikter, filosofi, mystik och framförallt medicin. Men även lite musik, hör och häpna.
Oj.
Ja, väldigt trevligt.
En renässanskvinna innan renässansen.
Ja. Hon var alltså så här, framförallt kanske läkare, det är väl lite det man ser henne mest som, och apotekare, men även rådgivare åt både påvar och kungar. Lite hör och häpna.
Rätting.
Ja. Här kommer ju från Tyskland, men var även och hängde lite i Frankrike och lite sånt. Läxade upp påvar mellan varven. Det gillar man ju. När de var lite för korrumperade. Hör och häpna.
Var är hennes biopic? Det låter kul detta.
Ja, men faktiskt. Hon är ett helgon till och med. Blev helgon förklarad och kanoniserad 2012.
Ja.
Ändå sent.
Men det var
ändå
sent, men de... sent ska syndaren vakna.
Ja. Och skrev, eller var annat än det förkämpe på att vara en avslappnad och positiv syn på snusk. Och opponera sig mot kyrkans tradition av att liksom så här demonisera kvinnlig sexualitet. Får man ändå säga lite kreativt.
Wow. Det här är ändå fräckt.
Ja.
Nu lät ju ironiskt, men det är ändå rätt coolt att de kunna motsätta sig det. Som kvinna på den tiden.
Ja. Så att hon var väldigt, väldigt skicklig. Framförallt inom medicinkonsten. Har ändå varit lite så här förgrundsfigur på ganska många
Hildegun sätt. Hildegun hette hon det.
Hildegard.
Hildegard.
Av Bingen. Hon skrev också musik som finns lite så här inspelat. Så är ni som brukar avsluta när vi säger hej då och inte lyssnar på vår fantastiska automusik, se till att häng kvar den här gången, så spelar vi lite Hildegard av Bingen. Det enda podden som gör det. Som någon form av sätt att...
Jag tror det. Riktig cliffhanger.
Riktig cliffhanger. Kan ni föra upp lite god medeltidsbanger?
Ja, ska vi säga, jag ska lägga in en sån disclaimer i början av avsnittet. Ja, om ni välkommen till avsnittet. Om ni lyssnar på hela avsnittet så lovar jag att ni ska få höra lite Hildegard av Bingen. Och då stannar alla.
Ja.
Ja, Hildegard.
Det kommer folk göra.
Ja, låter som en någonting Itzak säger. I hip hip.
Ja. Det håller ni med om.
Jag tänkte att tydligen så var Hildegard av Bingen bäst på medicin och tyckte man skulle få pöka även om man var kvinna.
Fucking king. Ändå bra imitation.
Tack.
Det gör det ändå. Jag tänkte att vi ska börja avrunda. Det här blir del 1 och sen får vi se när del 2 kommer. Om det kommer. Någon gång kommer det. Vi döper det till del 1. För där finns massa kvar. För sen efter medeltiden då händer det så jävla mycket sjuka grejer. Ur ett medicinperspektiv.
Det är medicinskt boom. Kan man säga det?
Ja, men det kan man ju säga. Men jag tänkte att vi ska avrunda med de 9 mest strålande sätten att bota sjukdomar på.
Ja, alltså strålande som funkar eller mest strålande som att det är lite roligt sagt av dem på den tiden.
Lite roligt sagt under dem om den tiden. När man tänker, jävla tossar.
Don't try this at home, man bror.
Eller gör det om du vill. Återkom sen. Vad vet vi?
Vi släpper ett sånt Google-formulär där man kan skriva vilken sätt som funkar bäst och så.
Ja, Är du beredd, Theo?
Ja.
Okej, blodigelterapi.
Ja, men det har man ju hört alldeles om. De suger blod ur en för att man är sjuk.
Ja, och där använder man för att rensa blodet från dåliga ämne och därmed bota lite olika sjukdomar. Vanligt att man satte då blodiglar på patientens hud för att de skulle suga blod. Känns inte jättetrevligt eller jätterimligt.
Nej.
Och här, detta har vi redan varit inne på, för det finns en fruktansvärt pervers podd. Urinslagen. Urin anses ha en kraftfull substans för att bota olika sjukdomar i många gamla kulturer. Vissa människor, som Theo var inne på, drack sin egen urin eller använde den externt för att behandla allt från tandvärk till hudproblem.
Vad bra!
Vet inte vad som är värst, att använda det från tandvärk eller till hudproblemen? Alltså, är det värre att dricka den och smeta in det på huden?
Det måste ju... Alltså, eftersom det var så liksom gediget att man gjorde detta här, så måste det nog rätt många människor gjort och fått någon placeboeffekt förmodligen då.
Ja. Mumifierade katter.
Jag skulle man ha i hemmet.
Under renässansen trodde folk att bära på en mumifierad katt kunde skydda dem från pesten.
Ja, visste man att pesten kom från råttor då? Eller? Det var därför man hade det. Så varför finns det någon logik?
Det är det. Ja, tillskriver de inte det för deras galenskaper?
Nej, vet du, jag måste säga... det är skitsamma, du kommer kanske till det här. Läs vidare.
Elektroterapi. På 1700-1800-talet användes elektriska maskiner för att behandla olika sjukdomar. Detta inkluderar allt från mentala sjukdomar till muskelsmärta. Elektricitet anses vara botemedel för en mängd olika åkommor. Bara, zup, stöt. Ja, nu är du frisk.
Ja, det har man ju sett i sådana hemska filmer om psykhuset. De får sån elchockar.
Ja.
Har ju aldrig funkat.
Tobaksrök. På 1600- och 1700-talet trodde man att tobaksrök hade medicinska egenskaper och kunde bota olika sjukdomar. Vanligt att röka tobak för att behandla huvudvärk och tandvärk.
Spännande. Man röker tobak mot huvudet och så blir man beroende. Och slutar man röka så får man ut i huvudet och så röker man. Så har man inte huvudet längre. Åh! Oh.
Blodletning. Vanlig praxis genom historien att använda blodletning för att balansera kroppens smör och bota sjukdomar. Det anses att genom att dra bort en viss mängd blod skulle man bli av med sjukdomen.
Ja, det är inte klokt, Alexander, vad de höll på den tiden.
Ja, den här är ju ganska god klassiker. Kvicksilverbehandlingar. Under 1800-tal och tidigt 1900-tal användes kvicksilver i olika former för att behandla olika sjukdomar, bland annat syfilis. Det visade sig vara farligt. Kvicksilver, det är giftigt så skyn i helvete.
Och som introskärpen, dör man, har man inte längre syfilis.
Sant. Och sen så den här väldigt skarpa, man avslutar alltid med det roligaste till sist. Okej, det kan inte roligast, men det är ganska grovt med facit igen. Radioaktivitet. Under början av 1900-talet ansågs radioaktiva ämnen vara helande och användes i allt från vatten till salvor för att bota en mängd olika åkommor. Visar sig vara mycket dåligt för hälsan.
Tänk vad vi i framtiden kommer att säga. Oj, att vi höll på med det där. Det är ju livsfarligt.
Ja.
Undrar vad det kommer att vara.
Ja. Det var inte den som var sist. Jag hade en till.
Oj, som gör det. Gaslight.
Det här är typ bara äckligt. Sårläkning med larver.
Ja, det är äckligt.
Ja, sätta larver riktigt på sår för att de ska rengöra.
Jag hade ju inte klarat av att leva på den här medeltiden och så. Jag kan knappt se en droppe blod idag.
Detta användes under första världskriget när det fanns brist på andra medicin.
Den moderna medeltiden. Nej, jag skojar.
Det är ju typ det.
Nej, det skulle tillägga då. Jag också har lärt mig nu, man har läst på lite om medeltiden inför att man ska undervisa om det. Att de har ju sysslat med att man trodde man skulle bota lika med lika. Så i det här klippet jag har sett så blev en flicka biten av en orm. Och då skickade de ut pigan i skogen och hittade rötter. Och rötterna såg ut som ormar. Det var så det fungerade. De skulle få ut ormgiftet eller vad det var med att lägga rötter på det. Tänk vad vi har blivit smartare.
Ja, så är det ju ibland. Jag tänkte att vi ska börja knyta ihop den här säcken. Och vi har hållit på i typ en timme.
Om inte
jag
har roligt, trevligt och lära sig lite om medicin och sånt. Så man kan gå runt och tänka på olika sätt man kan bli sjuk på resten av dagen.
Ja, och på vilka sätt man inte kan bota det med.
Exakt. Jag misstänker att alla mina sjukdomar är obotliga och att det är, ja, men mina dagar räknade. Men det är de ju också.
Ja, och om man vill bli lite botad från vardagstristessen, till vad kan man göra då som vi vet är vetenskapligt bevisat?
Då kan man gå in på våra liksom, så här, poddappar och sånt. Vi har inga egna, men där vår podd ligger så kan man liksom följa podden, så får man notis när den kommer ut, eftersom att vi ibland släpper den regelbundet och ibland oregelbundet. Så kan man få notis istället. Bling, pada, blong, säger det telefonen. Nytt avsnitt av Historia First Idiots. Och då kan man lyssna på det och även ge en liten guldstjärna. Vill man sen ha ytterligare påminnelser så kan man gå in på Instagram och följa oss där på att Historia för Idioter. Där vi kommer då lägga upp lite bilder gällande avsnitt som är ute och så.
Ja, och lite annat smått och gott. Ibland när det blir som nu ett tag mellan senaste avsnittet så lägger vi ut lite annat smått och gott, lite kul, lite info om vad som händer, så att man inte är så här, åh nej, jag har min poddapp lagt av. Varför får jag bara in Alex och Sigge-podden men inte Historia för Idioter? Till exempel. Så vet man varför. Och då är det att vi har haft annat för oss.
Yeah.
Men så är det ibland. Men den sedvanliga devisen. Tack för att ni lyssnat. Kul att vara lyssnad. All historia är värd att tramsa som har snackats om. Och nu, kära vänner, ska Theo trycka på play. Och så kommer det spelas lite Hildegard av Bingen här. Så stanna kvar och lyssna på det.
Ha det bra. Så länge. Tack så mycket. Hej då.